Hej och välkommen till Dysselpodden. Det här är Fabian.
Och det här är Matilda.
I studion idag har vi Niklas Kristoffer, författare och skådespelare som har grav dyslexi. Välkommen hit.
Tack så hemskt mycket. Det är jättekul att få lov att vara här och bli och prata med dig. Nu blev jag lite nervös för början, men det är, jag slappnar av.
Ja.
Berätta lite om dig själv.
Jag är en rätt så ointressant människa faktiskt. Rätt så tråkigt liv, så då blir det så här att jag måste skriva skämt som komiker, jag måste skriva böcker, jag måste ha underhållning och sådär. Så att ju tråkigare mitt liv är privat. För några år sedan så levde jag ett lyckligt förhållande med en som heter Andreas, och då var jag för lycklig. Så det är mycket bättre nu när jag mår lite så här, ja, jag har ingen som tycker om mig, för då blir man kreativ liksom.
Jaha.
Så är det för mig. Tråkigt liv, ja.
Okej, hur fick du veta att du har dyslexi?
Den frågan är jättebra, och den är lite så här, jag har alltid vetat det, men jag fick utredningen först för några år sedan faktiskt. Och jag har ju gett ut 8 böcker, och det var nämligen så här att jag var på ett litet förlag, och sen blev jag då jag skrev en bokserie för ett stort förlag, och när jag kom dit så märkte jag, när jag skrev mejl och sådär, att jag fick förbereda lite mer tid för mig att skriva mejlen till alla dessa nya människor jag skulle jobba med. Och till slut så tänkte jag, jag måste kolla upp det här någon gång och få det på papper. Och så var jag det. Men jag måste helt ärligt erkänna att jag var väldigt rädd. Jag är ju aldrig nervös eller sådär direkt. Men när jag gjorde själva utredningen så var jag nervös, för att tanken i huvudet var så här, tänk om jag bara är dum i huvudet. Lite så faktiskt satt jag hela tiden. Och sen kom jag hem på kvällen och hade fått reda på att jag hade det, och då sa jag till min kompis, grattis, då är du både dum i huvudet och har dyslexi. Och lite sant är det faktiskt.
Ja, det var ändå en härlig reaktion, får man ju säga.
Ja, jag brukar ta alla reaktioner, eller jag brukar vara rätt så positiv. Jag tycker man ska vara det, annars blir det väldigt jobbigt. Sen när jag var barn, alltså man pratade ju inte om att vara dyslektiker. Jag visste ju inte vad det var från jag var typ 25-30 år. Så att jag, helt ärligt, så hade jag ingen aning om att jag hade det. Jag vet att jag hade svårt att läsa. Jag vet att stavningen var fruktansvärt. Och sen när jag skrev min första bok, så fick jag kontrakt på min andra bok. Och när jag skulle skriva den så sa redaktören till mig, tänk Niklas lite på när du skriver det här, på meningsuppbyggnad och sådär, för det blir lättare. Och jag låste mig totalt i skrivandet. Så jag brukar alltid säga när jag är ute och pratar med ungdomar så här på skolor, om ni vill skriva och ni har problem med skit i stavning, skit i meningsbyggnad, skriv historien, för det är bara det viktiga. Man kan alltid få hjälp, för det är inte jag som författares jobb att få texten rätt. Och så hittar ni fel i mina böcker, så är det faktiskt min redaktör, min förläggares fel. Och då börjar jag tillägga att i alla böcker faktiskt så är det oftast minst ett fel. Har jag fått lära mig. Det är lite sånt när man är dyslektik och hittar det felet, men så är det i alla fall.
Alla dina böcker eller alla böcker?
Alla böcker faktiskt. Det är väldigt, väldigt sällan. För det är så otroligt svårt att jobba med texter. Jag fattar inte hur man gjorde förr, vi har ju ändå datorer och sådär. Men en text som jag skriver, den går till min redaktör, hon hjälper mig, hon kommer med feedback precis som en läxa. Sedan när vi är klara, då har vi skrivit igenom det gång på gång på gång på gång, och vi är jättetrötta på texten, trots att den är väldigt bra, för det är mina böcker vi pratar om. Så är det så här, och sen går den iväg till en som korrekturläser och sådär. Så det är väldigt, väldigt många steg, men det är väl så. Och det absolut jobbigaste som dyslektiker och författare, det är att man får tillbaka den efter det här, och så säger de så här, men du kan ändra lite där eller lite där liksom. Och jag säger, nej, men jag vill inte röra texten nu, utan det är för någon som verkligen kan det här liksom. Så jag har faktiskt, när det gäller redaktörer, så har jag gått igenom några stycken. Nu har jag en väldigt bra, men jag tror jag har bränt ut 3 stycken faktiskt, som har tröttnat på mig, så det har varit lite stavfel, om vi säger så.
Men om vi går tillbaka till skolan då, hur var det? Har du några erfarenheter från skolan?
Jag har väl rätt så bra erfarenheter från skolan. Jag brukar säga att anledningen till att jag blev författare, det var när vi skrev sagor i skolan, och det var väldigt typiskt, en av de här första lektionerna, och jag skrev väldigt fel, ingen fattade vad jag skrivit. Och då sa min lärare så här, någon författare lär du ju aldrig bli i alla fall. Tyvärr, nu är jag lite hemskt, men tyvärr är hon död, annars har jag skickat böckerna till henne. Men det som är så intressant, för jag är mycket ute och föreläser om psykisk ohälsa på skolor, eftersom mina böcker rör sig vid de ämnena också, och då att ha de här problemen med stavning och sådär. Men lärare måste ibland, för att man har otroligt stor makt som lärare, man tänker, jag tror inte hon menar någonting illa med det, men det är klart att man skäms, men gud, jag har skickat in någonting du inte kan läsa liksom, och du säger det högt så hela klassen hör det liksom. Men som sagt, jag trodde jag var lite dum i huvudet, och sen älskade jag faktiskt att läsa, men vad jag inte fattade var att jag inte läste rätt, om jag ska vara helt ärlig. Det var liksom brister i mitt läsande. Jag kunde läsa så här, wow, det här var jättebra, så här, liksom, och så, men det var inte bra, och sen läste jag om det en gång till, så, ah, nej, men det handlade inte om det förra gången, lite så var det faktiskt. Och när jag var riktigt, riktigt ung som barn, så nu har vi ljudböcker, vilket är fantastiskt för folk som har problem med att läsa. Men då hade vi någonting som hette, alltså man fick en bok, och så fick man det på kassettband, och så varje gång man skulle vända sida så sa pling, så, liksom. Så det satt jag väldigt mycket med. Och sen hade jag en mormor som älskade att läsa högt för mig.
Mysigt.
Så det var, jag trodde helt enkelt att jag var dum i huvudet. Sen är det, alltså jag trodde inte att det var så vanligt. Jag kommer nu när jag kommit ut på skolan och träffar elever, så märker jag hur otroligt vanligt det är. Ja. Det är ju aldrig en klass utan att det är ett par stycken. Och det är verkligen fascinerande, för när jag då säger det här, för jag är där som författare och tråkigt, så där liksom, och så säger det här, och så lyser de upp och säger, men vi har också det liksom. Och det är väldigt, väldigt kul. Oh. Och jag har märkt faktiskt, nu är jag ju utbildad skådespelare, jag skriver böcker och sådär. Jag tycker mig se att folk som har de här problemen oftast är väldigt kreativa. Så att det brukar jämna ut sig lite. Det är ju jättemånga skådespelare som är gravt ordblinda liksom. Nu vet jag inte, jag känner inte Tom Cruise personligen, men i helgen jobbar jag faktiskt med en regissör som har jobbat med honom, men han ska vara väldigt dyslektisk, om det är sant. Så att det finns gott om konstnärssjälar som har de här problemen, och även författare.
Ja, det är inspirerande ju.
Har jag blivit tillsagd i alla fall, så vi hoppas att det är så.
Ja, men du var lite inne på det här, men tyckte du om böcker som barn?
Ja, jag älskade böcker. Jag har alltid älskat historier, sen spelar det inte så stor roll i vilken form de kommer, om det är film eller tv eller böcker och sådär. Men som sagt, jag läste mycket böcker när jag var ungdom och sådär. Men jag läser ju om många av böckerna, och jag måste vara helt ärlig, så det är rätt så mycket jag har missat i det här, och inte visste om det då. Nu när vi gjorde den här utvärderingen så fick man ju läsa texter, och sen ska man då säga vad de handlade om och sådär. Och det var ju jättesvårt, och då, alltså, jag är ju rätt så gammal, så jag bara liksom sa, vad fick du ut av den här texten? Och jag bara, ja, det handlade om ägg liksom, det var, och det gjorde den inte. Så att jag läste mer än bra faktiskt. Sen blev det ju så här att man lär ju sig också, för att även om jag nu kommer till en ny text och det är ord jag inte fattar, så lägger jag ihop automatiskt själva sammanhanget och förstår det liksom. Så ibland som skådespelare kan jag berätta att vissa regissörer kan säga så här, detta ordet, vad har det för betydelse, för att man verkligen ska sätta sig in i replikerna och sådär. Och ibland kan jag verkligen känna att, har ingen aning. Jag tolkar det som sådär liksom. Så att lära sig repliker kan vara rätt så tufft. Sådär liksom. Och det blir inte lätt att ju gamla man blir. Ju äldre, nu ska vara gamla, äldre man blir faktiskt.
Men hur kom du på att skriva böcker från första början?
Hur mycket tid har du? Nej, så här var det. Jag utbildade mig som skådespelare, och när jag var klar så började jag jobba som komiker. Det blev upptäckt lite så, och helt plötsligt fick jag lön. Och det är väldigt trevligt med lön, lärde jag mig väldigt snabbt. Och då började jag stoppa på heltid, och då var dagarna rätt så tråkiga, och då gick jag en utbildning i att skriva långfilmsmanus. Och där sa jag till dem att jag är dyslektiker faktiskt. Jag har inga papper på det, men jag är helt övertygad om det, och det var inget problem liksom. Och då skrev jag ett filmmanus som jag fick en producent på. Det samarbetet fungerade inte jättebra, så jag bestämde mig för att ta den här boken, eller den här storyn, och skriva om den till en ungdomsbok. Och det är min första bok, och det är den boken som jag är mest känd för. Och den heter Som Zlatan fast bättre. och handlar om en ung grabb som vill bli fotbollsspelare och ha bulimiker och ätstörningar, för jag har själv haft det väldigt mycket när jag var yngre. Så jag har haft rätt så mycket som har hänt i min ungdom. Oj, ja. Så här liksom, vissa får vi allt. Så får jag säga så här, 1 av 10 har så när, ADHD måste jag också gå och kolla snart, säger mina kompisar. Men ja, vi tar det nästa år.
Både vi har ju både ADHD och dyslexi.
Ja, jag tror det här, så här, när man jobbar med det här jag har, så får man så här PR-människa som sköter det här att sälja ut böcker och allt så här. Och hon sa till mig hon sa till mig förra året när hon var ny, så, men Niklas, så är det för oss som är men som har ADHD. Jag bara, men alltså, jag har inte ADHD. Va? Och så tänkte jag, men vilken konstigt. Så gick jag till min frisör och berättade det här för henne. Så, skämtar du? Så, har du inte ADHD? Det har jag utgått från i alla år. Så jag har väl förmodligen det, men jag får kolla upp det sen.
Ja, ja, men vad inspireras du av?
Allt, faktiskt. Allt. Alla människor.
Det var brett.
Ja, människor som man träffar är... Mycket av mina böcker kommer ifrån att jag har varit på skolor och elever har berättat historier och hållit kontakten med mig och sådär. Så historier från människor. Innan jag gick skådespelarutbildningen, jag är undersköterska i grund och botten, men jag har aldrig riktigt jobbat som det, typ ett år liksom. Men jag var rätt så bra på det, för jag brydde mig om patienterna. Mm. Men även då tyckte jag det var skådespelarträning att prata med människor och få reda på de här. Så att jag liksom, när jag träffar människor så samlar jag på mig historier faktiskt. Så människor inspirerar mig otroligt mycket. Och sen dåliga filmer och dåliga böcker kan också vara väldigt inspirerande, för då tänker man, hur skulle jag gjort det här annorlunda? Och så hoppas jag att när jag säger så att det är ingen som använder mina böcker på det sättet, men det vet vi inte.
Men hur skriver du en bok? Alltså, hur går processen till? Använder du talsyntes eller?
Nej, jag gör faktiskt inte det, för att det här är lite spännande. Jag har ju hjälpmedel, men jag har aldrig lärt mig dem, för jag fick dem ju först för 2 år sedan. Och då har jag redan skrivit 6 böcker och jag var så rädd att det skulle hänga upp sig så här. Däremot så är man skriver först en synopsis oftast, vad boken ska handla om, vad som händer i ordning och sådär. Och vissa författare säger, mitt synopsis är 3 till 4 sidor och så blir det en bok på 200 sidor. Mm. Mitt synopsis är typ 80-90 sidor. För att det är den enda gången jag bara spottar ut mig allt jag vill ha. Det, och ibland kan jag inte läsa det, vad jag har skrivit sen när jag kom dit. Liksom. Men då gör det så här att när jag skriver rent det här synopsis så är jag nästan i mål, känns det som. Mm. Och sen så tar jag ju alltid in en proffsig människa som läser det här innan jag skickar in det och sådär faktiskt. Ja. Och sen är ju rättstavning rätt så bra, tycker jag faktiskt. Men ibland, alltså, det är ju jättesvårt, så ibland när man börjar skriva ett ord och förväntar sig att ordet ska komma upp, så kommer det inte upp, och så, nej, gör man det om och om och om igen och säger man, vad fan är det för fel? Det liksom, så att jag har vissa sådana meddelande, är en sån där sak, inte som jag har svårt, men varje gång måste jag tänka, är det 2D eller är det 1D? Alltså, och så fastnar jag i det liksom, och skriva ihop ord, nej, jättesvårt. Jättesvårt.
Ja, alltså det finns ju vissa sådana ord som alltid blir fel hur man än gör.
Ja, och det är inte snällt dyslektiker, själva ordet. Det är svårt att uttala, det är svårt att stava. Jag brukar säga ordblind faktiskt. Det är mycket detta, dyslektiker. Nej, men det är jättesvårt att stava. Ja. Så jävla taskigt.
Nej, men det händer mig ofta att jag måste formulera om liksom ett helt stycke. För jag fattar inte ett ord, liksom, hur det stavas.
Men hur gör du då när du gör om det, så att säga? Skriver du om det eller gör du muntligt med, alltså, när du pratar, eller?
Jag försöker använda liksom synonymer så jag får fram samma sak. Så jag försöker välja bort ordet och då kanske behöver ändra kontexten liksom, för att få ordet att låta bra.
Ja. För jag hade inte jättedåliga betyg, men jag hade inte jättebra betyg heller. Men jag märkte att det jag fick betyg på var när jag framförde för redovisningar, och då kunde jag stava, bara skriva stödord, vilket är väldigt typiskt en dyslektiker, så jag slapp liksom ha en text och läsa för klassen, utan jag bara så här liksom. Och det är väl kanske därför jag började med stand-up och sådär, och det blir lättare liksom den vägen. det är inte lätt. Samma sak nu när man får ett nytt manus och ska ha lögläsning framför kameran. Vi har ju det typ en gång i veckan. Så sitter man där med manuset och så ska man då läsa det högt för första gången. Oh. Och så är det bara liksom, vilken replik ska jag ha där? Jag ser inte då, jag hämtar mina glas. Alltså så här liksom. Och ändå vet hela min, alla de jag jobbar med om det här liksom. Mm. Så, men ta det lugnt, ta det lugnt. Oh. Och så blir man, ju stressigare man blir, ju jobbigare blir det. Mm. Givetvis.
Just det. Men som författare med dyslexi, skulle du säga att du har bättre förståelse för dina läsare med dyslexi? Och märker man det i dina böcker i så fall?
Jag skriver ju ungdomsböcker och det är viktigt för mig att texten är så enkelt som det går. Mm. Jag älskar själv ungdomsböcker och läser väldigt mycket. Ju svårare, nu min sista serie har varit lite svårare för det har varit lite större böcker och det har varit lite mer inblandat så här i framtiden och sådär. Men jag försöker få det så lätt och tydligt som man kan. Jag blev väldigt, väldigt glad. Min första bok, när min andra bok kom, köptes in och användes i lästräning i Finland faktiskt, för de läser ju svenska. Då vet jag att då känner jag, nej men gud, nu kommer den till nytta liksom. Men visst har jag förståelse. Och jag tycker också att det är väldigt, väldigt viktigt att ljudböckerna finns. Mm. Det är så otroligt. Jag har ju gått över väldigt mycket till ljudböcker nu faktiskt. Det är mycket, mycket lättare att bara lyssna på det liksom. Och ibland kan jag både läsa samtidigt, precis som när jag var barn, de här sagorna liksom. Så jag har förståelse för att det kan vara svårt. Sen tror jag relativt många författare har det, hoppas jag i alla fall. Speciellt vi som skriver barn- och ungdomslitteratur. För det är väldigt, väldigt vanligt faktiskt. Jag, som sagt, jag började föreläsa för 10 år sedan på skolor och jag blev jätteförvånad. 4-5 stycken ibland i en klass liksom. Mm. Och prata öppet om det också, för vi dolde det ju på min tid liksom. Mm.
Men det är ändå spännande om det var låg- och mellanstadiet att det redan har hunnit bli alltså så många i varje klass. För att många får ju den ändå i typ högstadiet.
Ja, nu är det här ungdomsböcker, så oftast är det högstadie och gymnasium jag föreläser på. Jag är också på barn, men då pratar vi aldrig om det, utan då läser vi bara för dem så att säga. Så det är lite äldre. Så när de har kommit in och måste göra de här proven och de vet att det tar till att förbereda sig och sådär. Däremot så får man ju, nu är jag ju jättegammal jämfört med er två, för jag frågar hur gamla ni var innan. Nu får man ju extra tid på prov och sånt där, vilket jag tycker är fantastiskt bra. Det fanns ju inte på min tid. Inte, säger jag verkligen tydligt där, liksom. Jag fick göra det bästa jag kunde liksom. Ja. Och därför blev väl betygen lite sämre helt enkelt.
Men du har ju ganska nyligen släppt en bok.
Ja.
Kan du berätta lite om den?
Den var jobbig att skriva. Helt ärligt så var det den jobbigaste boken att skriva. Jag har hållit på med den väldigt länge. Det är sista delen i en trilogi och alla trådarna skulle ihop och sådär. Mm. Plus att jag bytte förlag i mitt i alltihopa. Det blev en diskussion och vi valde att bryta samarbetet. Det låter väldigt dramatiskt. Vi är fortfarande vänner och jag kommer säkert till ge ut fler böcker där. Men så jag bytte förläggare och redaktör. Nu är det inte det här så intressant att höra, men efter pandemin så har ju mycket förändrats. Folk så här liksom, så att jag fick ny förläggare, jag fick ny redaktör. Och det är väldigt jobbigt både som dyslektiker och i en bokserie att förutsättningarna ändras liksom. Och så skickar man då in en bok som man har jobbat på, för jag jobbar stenhårt med mina böcker. Vissa av mina kollegor skriver ju 3-4 böcker per år. Det skulle jag aldrig klara. En bok på 200 sidor, bra jobbat utav mig faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Sen är det lite kul för att jag var på en skola med ishockeygrabbar, för jag skrev en bok om ishockey också. Och det var så kul för att de fick välja på 4 böcker man skulle ha läsglädje. Och 98% valde min bok. Och jag blev så glad och jag blev så stolt. Och så blev jag då inbjuden och kom ner och föreläsa. Och så här. Och så ser jag böckerna. Och så är det bara min bok som är tunn. Så alla hade valt min bok för den bara hade 148 sidor. Jag bara, så hade jag också gjort om jag hade varit elev faktiskt.
Alltså, faktiskt.
De här är svåra att läsa. Speciellt när man har koncentrationssvårigheter eller dyslexi liksom. Sen kan jag säga, mina böcker finns, den sista har inte kommit som ljudboken, den kommer inte komma. Jag har, nu gör jag lite så här reklam. Hanna Ardén, skådespelerskan från Sörs av allt, läser in mina böcker. Jag säger, hon är fantastisk, för det är mycket möjligt att hon kommer att höra på det här, för hon är en så bra kompis till mig. Och vi har väldigt roligt tillsammans, och hon läser in dem väldigt, väldigt bra. Sen har jag, nu kan hon, nu kommer kanske en så fråga. Mm. En sak som jag aldrig riktigt har fattat är, när man, mina böcker kommer, så kan man ju gå till biblioteket och säga, jag har lässvårigheter, kan jag få den här som en ljudbok? Och då trycker de, eller fixar de ju en ljudbok. Men jag förstår inte varför den ljudboken inte är samma sak som den ljudboken som vi producerar. Är det tydligt?
Vänta, är det att de beställer att den ska komma in på Legimus då?
Ja, eller? Exakt. Varför tar de inte den?
Det här, det hade ju varit en väldigt bra idé.
Eller hur? Det måste
men
ju
gör
vara
de inte det?
Nej, jag...
Nej, för det är en jättekonstig röst på Legimus.
Ja.
Är inte det?
För från början blev jag väldigt glad, för när min första kom, då var det inte så jättevanligt. Min första blev ljudbok först 6 år senare. Men då blev det ju sån här ljudbok. Men fortfarande kan jag få så här, nu blir det här en ljudbok för folk som har läst och så här liksom. Och jag tänker för mig, vad konstigt, vi har ju ändå, förlaget har ändå betalat rätt så mycket och sådär. Mm. Men jag vet inte om det är någon skillnad på dem, om det är tydligare eller sådär.
Nej, alltså jag tycker att Legimus och inläsningstjänst och de där, det är ju robotröstar mer, eller oftast i alla fall.
Det är så, ja.
Är det inte det?
Jag vet faktiskt inte.
Jag har ju mina böcker för de skickar hem det på, men jag har aldrig lyssnat på dem.
Nej, men det är en bra fråga. Jag är lite osäker. Det var ändå ett tag sedan jag lyssnade på böcker där.
För det är rätt så intressant. Ljudböcker har ju blivit gigantiskt stora i Sverige. Men det är väldigt kul, för vissa skådespelare är väldigt bra på att läsa in. Jag skulle aldrig vilja läsa in mina egna böcker exempelvis, för att det blir så, för när det är min text så ska jag tolka den, om det är en mening som jag kände så här är det, då lägger jag in en betydelse och så blir det jättekonstigt. Och jag märker också att när jag lyssnar på böcker, det är väldigt intressant, för att oftast, då ska boken vara bra, men också rösten ska passa till boken. Jag hade en man som läste in en bok som hette Airtight till mig, där det handlar om en tjej som hade sexmissbruk, som bygger på en tjej som jag träffade på en skola, faktiskt en självskadebeteende då. Och det var jättemånga som tyckte det var jättejobbigt att det var en man som läste det, vilket jag inte ens överhuvudtaget hade tänkt på innan. Men jag vet själv att när jag läste en deckare, eller lyssnade på en deckare, och då var det ett väldigt könsneutralt namn. Och jag tyckte boken var fantastisk. Den här kommissarien är lesbisk, hon är tuff, och så, men det var en man. På slutet insåg jag att det var en man, och jag blev bara, okej, liksom. Jättekonstigt. Så, att, så det är väldigt stor betydelse att röstboken alltså är bra också, för att annars tröttar man på den, faktiskt.
Ja, och du skriver ju dystopiska serier.
Ja.
Vad betyder det?
Jag är mest glad att du sa det ordet, inte jag.
Och varför vill du skriva om det? Jag har aldrig hört det ordet.
Nej, jag hade inte heller riktigt hört det från jag hade skrivit boken och förlaget började kalla den det faktiskt. Det handlar om att det är en negativ framtid, typ en mörk framtid man beskriver eller sådär, tror jag.
Är alla dina böcker det?
Nej, bara den sista serien. Jag har skrivit en bok, serie då, som utspelas i framtiden, och så här, det handlar om en tjej och hennes syster som hamnar i Biggest Loser-programmet i framtiden. Problemet är att det är olagligt att vara överviktig i framtiden för de här, och jag har använt lite av informationen som man i Asien använder, att man har sociala poäng för vad man får lov att göra och så här. Men då har jag skrivit om det här, så Stina Wolter är som har vänner, så hon tycker det här är jättehemskt. Men så det handlar då om att ha rättighet och så här. Och grejen i det här programmet är att man då blir avrättad om man inte klarar sig. Alltså blir man utröstad så blir man avrättad. Så den är väldigt så här. Och det, är väldigt,
det får man verkligen se vad en hemsk framtid.
Ja, men saken var, när jag blev intervjuad, det här var under pandemin första delen, och jag blev intervjuad av en person på TV4 och sa, vad hemskt, du dödar rätt så många i den här boken. Och då sa jag, ja men nu skriver jag tvåan, och första kapitlet har jag dödat 24 stycken i, som det ser ut just nu. Så det är en så här lite såpa kritik liksom. Första boken är då Biggest Loser, andra boken är Robinson, och den här tredje boken som precis har kommit är då Paradise Hotel. Alltså man måste hitta kärleken, annars blir man utröstad och avrättad. Mörk, svart humor, lättsamt och sådär liksom. Väldigt kul att skriva, men väldigt, väldigt jag säger det här några gånger till, väldigt, väldigt jobbigt. För det är så otroligt många karaktärer. Alla mina första böcker har en karaktär som man följer. Och jag tycker själv att det är lättast att läsa sådana böcker. Har man en karaktär som man följer så är det lättare om man har de här problemen också. Så att, nej, det är, den är väldigt drastisk, men den är väldigt omtyckt.
Kan man lyssna på dina böcker?
Absolut. Allihopa utom den sista, men hon är i New York, men hon får komma hem och spela in den.
Så den är på gång?
Den är på gång, hoppas jag. Nu har jag ju bytt förlag, som man vet. Alltså. Nej, men alla böckerna finns på där ljudböcker finns, och som sagt, man kan ju alltid gå till biblioteket också och låna dem. Och är man ung och sådär, så brukar jag säga, alltså böcker är ju så himla dyrt. Ungdomsböcker är väldigt dyra, tycker jag. Så gå och låna dem på biblioteken, låna ljudböckerna, säg till på biblioteket och sådär, så slipper man betala. Hade jag skrivit vuxenlitteratur hade jag inte sagt det. Så, gå och köp mina böcker så tjänar mina pengar.
Och du skriver ju om flera stora ämnen som självkänsla och ätstörningar och homosexualitet och näthat.
Ja. Och så skrattar jag. Ja.
Varför tycker du att det är viktigt att ta upp det med ungdomar?
Jag har ju hela tiden från början skrivit böcker som är väldigt känsliga ämnen men väldigt lättsamt, vilket gör att man i skolan tycker om böckerna, och det är därför mina böcker funkar så bra och säljer så bra. Man tar in dem, man läser dem tillsammans och sen diskuterar man dem, och väldigt ofta så kommer jag att föreläsa också och prata med eleverna och sådär. Och det är ju de ämnena som ligger mig nära om hjärtat liksom. Ätstörningar hade jag väldigt, väldigt många år. Sen är det så här, jag förlorade min storebror när jag var 7 år. Och det var efter det min ätstörning började och sådär. Och är man en läsare som följer mina böcker så är det väldigt, väldigt uppenbart att alla mina böcker har ett grundämne som handlar om syskonkärlek. Antingen så är det någon som förlorar någon, eller så är det två syskon som kämpat för att vara tillsammans och sådär. Och detta är så kul, för jag tror det tog mig 6 böcker innan jag fattade att jag gjorde det om och om igen liksom, att jag bearbetade det här. Så det är ju sådana ämnen. Och sen homosexualitet, eftersom jag själv är det, vilket är väldigt viktigt att diskutera, för att jag tycker ibland, nu är jag jättegammal, nu kommer en ambulans eller en polis.
Jag kände också,
är det jag som har sagt någonting nu eller? hörs det här i podden, eller kommer det här bara, han är psykiskt sjuk också eller?
jag bara hörde, oj, hörs det
igen? Fan, det inte är med, det är sirener det här.
Det är sirener.
Jag intervjuar författare på bokmässan, och en gång så kom Bamse gående i bakgrunden och vi filmade, och då sa min författare: wow, Bamse. När jag såg den intervjun efter, så det där måste vi klippa bort, för det är ingen som vet att Bamse verkligen kom i bakgrunden liksom. Men det var sirena och så här.
Ja.
Men så ämnen som ligger nära, och då är det ju också lättare att skriva böckerna och sådär. Den här sista bokserien har jag ju gått till ett stort förlag och varit lite andra förutsättningar, och det har varit jobbigt att skriva, det har varit mer sidor och sådär. De blir tjockare och tjockare, och jag tyckte det var väldigt jobbigt, men det var väldigt svårt att få ihop historierna. Jag hade faktiskt papper hemma med figurer på alla, så här, så jag fick kryssa över dem om de dog eller om de försvann ur handlingen, och sen skulle de komma in och så här. Och sen till mitt försvar kan jag säga att i första boken, eftersom jag dödade rätt så många, så hade jag ett annat slut på den boken, för jag skulle rädda, jag ville rädda rätt så många, men mitt förlag, som då var nytt, mitt nya förlag, tyckte inte det slutet funkade, så jag fick skriva om det några gånger, och till slut så fick jag döda typ allihopa. Men med det sagt så är det ju ändå folk som överlever, för annars hade det inte kunnat bli 3 delar. Så det är vissa som överlever.
Nu är det tyvärr dags att börja avsluta.
Ja.
Har du någonting du vill säga till folk som vill jobba med texter i framtiden, som kanske är, känner att de inte kan på grund av deras dyslexi?
Man ska aldrig tänka att man inte kan. Allvarligt talat, man ska alltid... Det är så lätt att hitta ursäkter att inte göra. Och stavning och problematik med det är det sista du ska tänka på om du skriver en text och vill skriva en text. Bara skriv på, gör saker. Och skulle det vara så att du har så svårt att skriva att du inte kan skriva en historia, spela in det på mobilen. Det blir jättebra. Be någon annan skriva ner det. Det finns, och idag finns det så otroligt mycket hjälpmedel. Så låt aldrig något sånt stoppa er liksom.
Nej.
Om det nu med er, nu, ni som lyssnar då, ni får gärna också, om vill ni skriva böcker så kan ni höra av er till mig, så kommer jag och så ger lite råd och sådär.
Men du, stort tack Niklas för att du var med oss i studion här idag och för allt du delade med dig av. Och vi hoppas att du som har lyssnat på podden har blivit inspirerad.
Tack så hemskt mycket för att jag fick lov att vara med i er podd. Det har varit jättekul. Ja. Jag är lika jobbig som jag låter tyvärr. Det bjuder jag på.
Tack till dig som har lyssnat. Har du idéer på vem vi ska intervjua eller frågor, kontakta oss på hej@ftb.se. Följ oss gärna på Instagram, Dyssepodden, och vi finns där poddar finns.